dip 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 dip.
Ja, jag har gett mig ut på en liten utflykt i den jämtländska sommaren. Jag har passerat Fåker och Oviken och Myrviken, kommit in på allt smalare och smalare grusvägar. Framför mig sitter Stig Wilinder och PG Bengtsson. Vart befinner jag mig just nu?
Du har kommit till Munkebovallen på 600 meters höjd i Ovikfjällen.
Och här pågår det en arkeologisk utgrävning. Varför då?
Från mitt universitetet, arkeologiundervisningen, har vi i några år haft vår fältkurs här för studenterna. Och nu ska vi avsluta hela utgrävningen som en forskningsutgrävning.
På vilken plats är vi? Munkebovallen, vad är det för någonting?
Det är den gamla fäbovallen till byar i Sunne. Så 6-7 mil bort på andra sidan en Storsjövik.
Vilka var det som höll till här?
Ja, det är... De kom på somrarna med kossorna ifrån Sunnesocken. Orviken, Hara, de trakterna.
Hur länge har den varit i bruk?
Åtminstone sedan 1300-talet och kanske till början, mitten av 1800-talet. Det är faktiskt bortglömt i trakten och går inte riktigt att hitta i arkiven heller.
Jag ser ju inga hus, jag ser en massa stenrösen.
Du ser runt omkring dig fyra stenrösen som är fyra spisar i fyra bostugor. Och hade du tittat ner för slänten som vi har till vid sidan om oss här, så hade du sett fem källare.
Varför varar man dem i dessa källare?
Till färbodarna kom boskapen på sommarbete förstås. Och varje gård hade sin källare och där la man in ost och smör och mese och filbunk.
Är de alla de här husen samtida?
Vi utgår ifrån det. Men säkert kan vi inte veta det, för vi gräver alltså ett av husen. Men som det ser ut från källorna, det skrivna, så var de samtida.
Vad har ni hittat?
Om jag började räkna upp vad vi hade hittat, då skulle alla bli besvikna. Utan det går till som så att arkeologins paradox och metod, liksom hela tolkningsgrund, är att föremålen är människorna. Så vi får fram en katalog över föremål och en karta över hur föremålen ligger inuti och runt huset. Och det ska vi översätta till de en gång levande människorna. Här då alltså i första hand buthösarna. Så att av avfall gör vi människor som en gång i världen kastade avfall.
Hur kan du säga att det är avfall då?
Ja, då får jag väl börja räkna upp. Krukskärvor, glasskärvor, rostiga spik, hästskosöm, kritpipor, allhanda rostigt järn, ben. Oj, är det mera som vi hittat, PG?
Knappar. Vi har hittat ett litet bokspänne som vi tolkade till.
Vi börjar alltid utgrävningen just med tanken att vad vi kommer att hitta i avfall, sånt som människorna kastat omkring sig. Och då börjar vi med markkemi. Tar ut jordprover i ett rutnät inuti huset och runt huset. Och så går dessa jordproverna till ett laboratorium. Vi använder faktiskt ett på Gotland. Och där mäter man fosfathalten. Sådana fosfater som finns i tvättmedel. Men här är det, de finns förresten inte i bra tvättmedel. Men här är det sist detta som blir kvar av allt avfall. Köksavfall, slaktavfall, matavfall. När man tömmer pottan. Allt som åker ut ur huset kastas runt omkring. Och ju högre fosfathalt, ju mer avfall. Så att vi hittar avfallet utan att hitta någonting annat än siffror som vi får från laboratoriet på Gotland.
Kan man göra någon slags datering på de här saker som ni har hittat?
Två stycken kritpipehuvuden är ifrån mitten av 1600-talet, början av 1700-talet.
För de som inte vet, vad är en kritpipa?
Det är en helt vanlig tobaksrökpipa som inte alls är av krita utan av lera.
Så redan då hör man på med de lasterna. Munkebovallen, vad betyder namnet?
Ja, vi har väl inte full kontroll över namnet. Det var ett förslag av dem som finns i trakten. Och de pratar om att det finns en liten förhöjning, ett litet lågt fjäll som heter något med munke. Och antagligen har den likhet med hur en munk ser ut på huvudet. Och de hade ett förslag att den här lilla förhöjningen som Fäbovallen ligger på, som bara är alltså ett par meter högre än omgivande mark, att det kan komma därifrån. Men vi vet inte det säkert.
Varför valde man det här som ni gräver i nu?
Den var behändigt stor, såg ganska väl bevarad ut, relativt lätt att se i golvet därför att det är lite nersänkt. Så att vi kunde gissa att det är lagom mycket arbete.
Har ni hittat någon lagård?
Det borde ju finnas i varje fall 5 fähus. Eftersom det är 5 källare så kan vi tänka oss 5 gårdar. Fast det var 4 hus. Ja, vi har hittat en gavel efter ett fähus. Och de 4 andra kan vi inte se. Och förklaringen är nog samma som gäller för bustugorna. Att stockarna i de timrade bustugorna har legat direkt på marken utan syllstenar. Om samma sak gäller fähusen som då inte har de här rösorna som du sa för en stund sedan, så ser man dem inte alls. Utan de är helt försvunna under gräset och lingonriset.
Hur länge tar det för ett hus att försvinna så som de här har tydligen gjort?
Om timmerstugorna här är flyttade till en annan plats, då är de borta på en eftermiddag.
Men annars 100 år?
Ska de ruttna sakta och kollapsa och bli en oredig hög med timmer som så småningom försvinner, då tar det några århundraden. Nej, nu tog jag till. 100 år säger vi.
Vad vet ni nu? Sen har grävt lite grann mot innan.
Vad man visste innan om just Munkebovallen var rätt och lätt ingenting. Men de andra fäbodar i Ovikenfjällen och i resten av Jämtland och Sverige vet man ju ganska mycket, eftersom många butöser har skrivit ner sina minnen. Och då skriver de hur de kom hit på sommaren, rengjorde, och hur de sen dagligen vallade korna och tog hand om mjölken i kokhuset och fyllde källaren efterhand, och så flyttade man tillbaka korna till bygden och tog med sig alla ostarna och smöret. Det är det som butös efter butös skriver i sina minnen ifrån slutet av 1800-talet och in på 1900-talet. Vad vi nu gräver ut, det är det som de ofta inte berättar. Hur organiserade de sin vardag? Vad hade de för vardagsföremål och använde och kastade? Vi får alltså en liten bild av fragment av vardag. Buthösen satt och läste en bok, kanske andaktsboken eller Arnts postilla, och tappade ett bokspänne. Någon har rökt pipa här. Rökte buthösarna pipa eller fick de besöka pojkar från bygden? Vi har faktiskt hittat en propp till en glaskaraff. Vad drack man ur karaffer? Var det medicin eller var det vad man i första hand skulle gissa av starka drycker? Det är alltså små spännande inblickar som tillsammans formar ett mönster av ett vardagsliv som ingen har brytt sig om att berätta i ord och skrift. bara det att slaskgropen låg bakom knuten, är det ingen som berättar. Det kanske man skämdes lite för, att när man hade sin slaskspann inne i busstugan så gick man ut på tröskelstenarna som vi också har grävt fram. Och så gick man runt två knutar och tömde byttan alldeles bakom huset. Det berättar man inte, men det säger vi.
Hur länge man håller på med fäbodbruket?
Här på Munkebovallen sedan 1300-talet. På grannfäboden Västnorbodarna sedan 900-talet. Och anmärkningsvärt är då på Västnorbodarna att redan på 900-talet, kan också kallas vikingatid, hade man kornåkrar på fäboden. Det hade man här på Munkebovallen sedan 1600-talet. Men andra fäbodar i andra delar av Norge och Sverige kan vara både äldre och yngre. Det här systematiska bruket att föra boskapen till fjälls eller till skogs på sommaren, det kan man följa faktiskt sedan stenåldern. Och så började man uppföra byggnader i västra Norge på 500-600-tal. I Sverige är det inte belagt före 1100-tal. Det kan vara en tillfällighet. Så det är någonting som pågått väldigt länge och växlat lite grann. Men den stora höjdpunkten var ju 1700-1800-talet. Då fjällbetena och skogsbetena för boskapen var väldigt viktiga för gårdarna. Och då man producerade smör i Ovikenfjällen som man sen åt på matborden i Amsterdam och Paris och London.
Och när gick de i graven?
Munkebovallen som vi sitter på senast mitten av 1800-talet. De allra flesta fäbodarna runt sekelskiftet 1900. Men också in i mellankrigstid och mycket enstaka fäbodar jämfört med de tusentals som har funnits finns ännu kvar.
Vad är då forskningsidén med att gräva här?
Vi började ju med detta som en forskningsanknuten fältkurs för arkeologistudenter. Och då skulle ju de säga att det som blir arkeologi i läroböckerna, det finns faktiskt i verkligheten och ska grävas upp. Men vi valde ju platsen med en forskningsidé. Och det var att här har vistats buthöser. Och vi vet något sånär vad de gjorde här ifrån deras minnesanteckningar. Och när vi då gräver och finner resterna efter huset och avfallet som de lämnat efter sig, så kan vi översätta levande människor till avfall och avfall till levande människor. Och vi får en inblick i hur det levande blir dött och hur det döda kan översättas tillbaka till det levande. Det är något av arkeologins metodutveckling. Vi kan också säga att det är en del av genusvetenskap eftersom vi räknar med att det har i mångt och mycket varit en kvinnligt präglad plats där ensamma kvinnor eller några kvinnor har lämnat efter sig detta avfallet. Och så kan vi alltså då börja resonera kring genus och avfall. Hur ser kvinnor ut i avfall? På andra platser ser vi hur män ser ut i avfall. I bostadshusen hur hela familjer ser ut. Och vi kan på så sätt individualisera, lära känna olika människor, olika slags människor, olika kön, olika åldrar, olika grupper ur samhället. Och försöka förstå samhällen och avfall när vi inte har ord, inte har någonting skrivet utan bara kan gräva.
Ja, PG, vad har ni för kunskaper om själva det här huset nu och gentemot ni började och grävde?
Från början såg man ju det här röset, en nerrasat spisröse. Det var väl i stort sett allt. Nu har vi grävt merparten av golvet inuti huset och lite utanför. Och några saker har kommit fram. Det har varit någon typ av källare under huset. Det vet vi med säkerhet. Vi har också stött på något som vi tolkar som att det har legat en... Det har varit någon typ av byggnad, i alla fall en härd, som har legat på plats. Och sen över det har man byggt den här bystugan. Och det vi hittar ser ut som om man har eldat på marken och eldat så mycket att sanden har blivit rödbränd. Ovanpå det ligger där aska och gråaktig aska. Och det pekar på att det har varit en eldstad där tidigare. Och sen så ett tag senare så bygger man bostugan ovanpå.
Så man alltså håller till på samma plats. Tidigare då så eldade man, som du säger, direkt på golvet. Och så var det lite, ville man hålla lite modernare och byggde en spis.
Ja, och de dateringar vi har där vi ser att man har varit på plats, det är ju från 1300-talet och in på 1800-talet. Och det är alltså 500 år. Och att man har haft olika typer av hus, men att man har byggt dem på samma ställe, det är inte så konstigt. För ett hus håller ju inte i 500 år heller.
Hur valde man platsen på en fäbod?
Man skulle ju ha det till bete. Och sen vet vi att man också skulle odla här. Det har de gjort. Man behöver ha vatten. Och när man väl... Det växer bra och det finns vatten så att det räcker både till kritterna och till de människor som ska vara här. Då kan det vara en bra plats för en fäbod.
Hur långt färdas man från sitt hem?
Ja, det är alltså väldigt olikt. När man fågelvägen så handlar detta om en 5-7 mil. Och om de är från Sundesocken så ska de ju först över Storsjön. Och vi vet att man har simmat med kossor, men vi tror nog att man har använt flottar. Och antingen så har man rott dem ända från Sunne ner mot Mjöviken, Västnorbyn. Eller så har man här funnits allmänna kommunikation i form av färjor i flera hundra år. En möjlighet är att de har gått till där färjan är och sen så har man använt färjan, en flotte det också, och gått över Storsjön och fortsatt att vandra. Men då blev det väldigt långa vandringsturer för kusterna och för de som var med och buförde.
Hur länge tog en sån strapats?
Ja, då får man göra det, och det är ingen av oss som har gjort det, så det är ingen som vågar säga exakt hur lång tid det tog.
Det här engagerade förstås hela byn, eller var det bara butöserna som tog med sig kritterna upp hit?
Nej, jag har förstått det som att det var även män som följde med när de buförde. Och både yngre pojkar men även männen, för om det har varit saker som ska åtgärdas hantverksmässigt sådant, så har de under de första dagarna så kan männen ha varit med för att åtgärda sådant. Men sen har de dratt sig tillbaka till gården.
Och då sitter jag med två stycken som frenetiskt håller på och skrapar fram någonting. Vad heter du och vad skrapar du? Vad letar du efter?
Jag letar efter... Alltså det här som vi skrapar upp nu, det kommer vi att sålla och eventuellt hitta någonting. Och det vet vi inte vad. Vad vi hittat förut är ju spikar och knappar och ben och lite keramik och sånt. Det här finns ett sotlager som vi är lite fundersamma över. Någon brand eller någonting, rester av någon form av eld ser det ut att vara här. Men det ligger alltså utanför i hörnet, strax utanför själva huset. Så att vi tänkte kanske att det var en avfallsgrop, men det har man hittat i andra hörnet där borta. Så att, men man kan ju ha slängt ut aska ifrån elden i alla fall här.
Hur stor är den här rutan?
Den är en kvarts kvadratmeter. Vi mäter upp 1 gånger 1 meter och sen delar vi in den i 4 kvartar och så börjar vi gräva 1 kvart av varje sån här kvadratmeter.
Och hur djupt skrapar man då?
Ja, de här fynden, de ligger ju ganska ytligt och man ska inte djupt ner för att komma till steril jord som är opåverkad av människan. Men hur många centimeter kan det vara? 10 centimeter kanske, djupt ungefär. Just här, men det varierar lite grann över hela utgrävningsområdet här.
Hur kommer det sig att just ni är med på den här utgrävningen?
Ja, jag jobbar på Jamtli och har utbildat mig till arkeolog också. Behövde de folk nu den här veckan, så att då har jag förmånen att vara här 1 vecka och gräva lite grann.
Skönt med all knotten, förstår jag.
Ja, när de tar paus från oss är det väldigt skönt.
Du, hur kommer det sig att du är här?
Jag började läsa arkeologi på mitt högskolan här och läste 2, alltså A- och B-kursen i 2 terminer. Och sen blev det stopp. Men jag är intresserad av det här och tyckte att det var väldigt kursen var en väldigt fin ingång till att komma in på det här och vill gärna... Jag läser det som intresserar mig av arkeologiska litteratur och få vara med och gräva så här. Det är inspirerande. Dessutom är det ju ganska skönt när det är sånt här väder. Och det är inte för mycket knott att ligga ut så här. Bra kamrat, anda. Trivsamt. Jag trivs.
Så det är inte sista gången?
Nej, det tror jag inte det. Absolut inte. Nej, jag var ju här uppe på, för 2 år sedan, då var det ju seminariegrävning på den A-kursen jag läste då. Så att jag för 2 år sedan var jag här och grävde. Det var min första grävning som var här uppe. Så det är lite historia över det för min person.
Men då säger jag lycka till Helena Järum och Bosse Görsson.